Okej, så jag tänker Therese, att nu måste vi verkligen prata ärligt om de där kattjävlarna.
Mm-hmm.
På riktigt. Mm-hmm. Någon borde ta bladet i munnen, tycker jag. Det ska vara, jag ska vara den människan.
Okej, okej.
För att jag blir mobbad verkligen av min katt Simba.
Ja.
Han mobbar mig.
Ja.
Så fort han går vid dörren och krafsar lite grann, så måste jag öppna altandörren så att han går ut.
Mm.
Oavsett om han tar bort halva faunan eller vad det heter, ja, i djurriket i området.
Mm-hmm.
Det är bara att jag känner att jag inte kan neka.
Nej.
Nej, det är han som heter först. Jag har en annan katt också. De heter först och sen äter jag frukost.
Mm-hmm.
Trots att man säger att man ska göra tvärtom. Det är de som bestämmer.
Mm.
Och jag tror verkligen att det kommer från min skam och skuld. För att jag har två väldigt fina och vackra djur.
Mm-hmm.
Som är ute. De är värsta predators. Jag kan inte hålla på med det här. Så jag gör som han säger. Han mobbar mig.
Nej, men alltså mobbing, det är ju om han skulle liksom, om du inte öppnar, skriker jävla grekjävel. Det är mobbing.
Så hur är det? Du har en katt också, eller hur?
Jag har två katter.
Två har du. Mm.
Jag har en vuxen katt. Hon är 7 och hon är lugn. Och vi har liksom, vi har synkat lite med varandra.
Det är typ medelålder.
Ja, men det tror jag. Men hon känns lite som en tant. Hon är en tant inombords. Och vem är inte det? Nej, men och sen så gjorde jag ju det. Det briljanta draget att skaffa en kattunge också förra våren. I maj fick jag hem henne.
Alltså briljant på riktigt eller briljant? Oh my god, varför gjorde jag det? Du är dum i huvudet.
Liksom. Ja, men lite så, jag är dum i huvudet. För att vem vill behöva ta hand om en kattunge när man mår inte jättebra. Men det var ändå så här lite skönt att få lite fokus på en annan individ. Men då har jag också förträngt hur jobbigt det är att ha en kattunge. För de är ju pissjobbiga.
Piss på riktigt piss.
Ja, nej, men,
de pissar överallt.
Ja, det, alltså, det sköter hon jättefint.
Mm-hmm.
Men hon är en sån där som väcker mig vid 5. Aha. Genom att bita mig i näsan.
Oh, fy fan.
Och bara så här, haha, skulle bara kolla om du var död så jag fick äta upp dig. Nej, jag vet inte. Men där kan jag säga att det är också samma. De får mat typ nästan innan jag går och kissar på morgonen. För att jag orkar inte.
Vi är slavar till våra katter.
Gud, ja.
Teresa din.
Mm.
Och välkommen förresten till podcasten Okloka samtal med mig, Eleni Dimitrellu Tångstedt.
Tack.
Så du tar hand om en liten kattjävel, en liten kattunge, trots att du inte mår bra, säger du?
Nej, men alltså det är ju det här med, någonstans så tänker man ju att det kanske är bra att få någon annan att fokusera på när man mår dåligt.
Mm-hmm.
Och en gullig liten kattunge är ju jättebra. Bara det att en gullig liten kattunge kräver också stimulans, vilket kanske är det sista man orkar med om man är...
Vad då för stimulans? Vad vill de göra?
De vill leka. De vill leka och de vill busa och de vill så. Aha. Och det var det jag tänkte, att det är ju jättebra. Då har du en 7-åring du kan leka med.
Okay. Och 7-åringen,
nej, hon är inte så imponerad.
Jag vill inte titta på dig. Nej.
Hon bara, varför hatar du mig? Varför skaffar du en kattunge?
Vad heter hon då?
Britten.
Britten, Britten.
Britten. Okay.
Mm. Den som kommer från Britten. Alltså. Okej, okay. All right.
Nej, alltså det var de som hade henne när hon var kattunge som döpte henne till Britten. Och jag tyckte att det var lite roligt för att jag ville döpa henne till Sonja. Så hon heter Britten Sonja.
Britten Sonja, ja, det låter tufft.
Ja, men det
som Red Sonja eller... Fast Britten Sonja.
Ja, men okay. Det var lite så. Mamma, du får inget barnbarn, men jag döper min katt efter mormor. Det. Så Sonja är med. Ja.
Och vad gör du med Sonja då?
Nej, jag gör inte Sonja jättemycket faktiskt, om jag ska vara helt ärlig. Jag är en dålig kattmamma. Nej.
Oh, fy, skäms!
Nej, men jag har ju köpt leksaker så hon kan leka själv och hon är jättenöjd med det. Det är hon ju faktiskt.
De har ju inga hundar, för helvete.
Nej, men precis. Det är hundar.
Var bor du någonstans?
Jag bor i Hagsätra, i en trea.
Oh, en trea?
Mm.
Gud, vilken lyx!
Ja, det är ju relativt. Nej, men det blir ju också dyrt såklart. Men den har jag bott i typ 10 år eller någonting.
Beskriv din lägenhet. Fast jag har sett det faktiskt. Jag har varit där inne.
Ja.
Men du ska beskriva din lägenhet.
Man kommer in. Det har hänt ganska mycket i lägenheten som du var där faktiskt. Mm. För att jag har ju gått igenom en utmattning och covid-tiden här. Så att jag har ju, man kommer in då i min hall som är målad i guld.
I guld?
Ja, varför inte?
Varför inte? Ja,
alla behöver ha minst en guldvägg hemma.
Det stämmer faktiskt. Det och, kan jag tänka mig.
Ja, det blev i hallen. Mm. Och sen så har jag ett litet kontor. Tredje rummet där är mitt kontor där jag sitter och jobbar.
Aha.
Där har jag också en träningscykel.
En träningscykel? Som man ska du använder för att hänga kläder på. Ja, de är fantastiska, de där träningscyklarna.
Ja,
de är så bra. Ja, jag håller med.
Mm. Nej, sen har jag mitt sovrum, where all the magic doesn't happen. Och sen vardagsrummet där jag har hur mycket växter som helst.
Och du är en Elvis-fantast om jag kommer ihåg.
Beatles var det framförallt, Beatles, som jag hade Beatles-grejer överallt.
Ja, Britten, du har en katt som heter Britten och du är Beatles-fantast.
Men jag har ju, ja, men, och jag har en katt som heter Lucy, som är döpt då, Lucy in the Sky with Diamonds.
Ja.
Så att, ja.
Stackars liten LSD-katten.
Exakt. Men hon är inte LSD-katt. Hon är mer weed-katt. Liksom. Hon är så här chill. Och bara,
ja då. De är katter, inga hundar. Men du har utmattning, sa du. Och du har covid. Vad det, hur gick det med covid? Hur har det gått med covid? Det är fortfarande covid.
Ja, det är ju det. Alltså det jag gjorde, min taktik var ju att jag gick in i väggen året innan. Vilket gjorde att jag var tvungen att dra ner på tempot. Bokade av lite gig och sådär.
Och hur gick du in i väggen? Vad kändes det? Hur kändes det? Kan du beskriva?
Ja, det är väldigt svårt att komma, eller grejen är att jag har förträngt så mycket av den här tiden, men det var...
Det är inte värsta party direkt, kan jag tänka mig.
Nej, det var inte. Alltså du var ju hemma hos mig på min födelsedag förra året, visst var det det? Ja. Det var ju liksom, då var jag på väg in i det. Jag väldigt, väldigt mycket restid, jobbade natt förra sommaren då som barnmorska på förlossningen. Jag giggade, åkte överallt när jag var ledig, hade en massa projekt igång. Och det här är något som har varit...
Så noll återhämtningstid?
Ingen återhämtning, nej. Utan det var hela tiden. Och då hade jag ju precis också då träffat mitt ex. Och man var lite sådär, nej men återhämtningen fanns inte utrymme för, utan det var viktigare att bara liksom vara... perfekt människa i en ny relation.
Lite,
liksom.
Ja, anstränga sig bara.
Precis.
Möta någons behov.
Nej, men alltså, det är år av turnerande nattjobb som barnmorska och ingen återhämtning. Jag har varit sämst på återhämtning. Jag har prioriterat att vara social och trevlig och härlig framför att återhämta mig.
Och vad händer i kroppen då?
Jag blev helt slut. Jag klarade inte av att göra någonting. Jag låg på min soffa och hade på, ja, alltså det var ju så här, hade på några filmer och grejer, bara liksom hade någon typ av stimuli, men har ingen minne av någonting.
Men mådde du dåligt när du gjorde det?
Ja.
Alltså att inte göra saker är något som man gör eller inte gör, men psykiskt, hade du, mådde du dåligt av det? Så var det otrevligt? Något otrevligt känsla?
Nej, men jag var deprimerad.
Deprimerad.
Och det var också det som gjorde att jag sökte hjälp till slut. Också för att jag var i en relation med någon som sa, jag ser att du inte mår bra. Du behöver söka hjälp. Och då var det ju depressionen jag sökte för. Och fick medicinering. Och sen började gå till en psykoterapeut på vårdcentralen som var så här, jag vill att du fyller i en sån här, ett formulär. Och där
tyckte du om henne?
Ja, hon var ganska mysig ändå. Men jag vet inte, jag tror att jag på något sätt också var lite sådär att jag bara ville ha hjälp utav någon. För jag klarade inte av det själv.
Ja.
Och då var det ju då först mitt ex som tvingade iväg mig. Och sen så var det lite att den här psykoterapeuten då tog över och sa, ja, nu har du fyllt i det här och jag ser att du har en utmattning. Det är ju det som är liksom the major problem. Men jag har ju också varit deprimerad i omgångar flera års tid, några gånger om året och gått sen ner
dess,
i en grop.
Sen dess, hur ofta?
Innan också. Nej men alltså, då fick jag ju börja med medicin. Men jag har ju fortfarande sådana dippar när jag bara typ...
Och så, vi pratar om dippar nu. Vi pratar inte att du har ångest eller du är haj eller du är dippar. Att du inte
det
orkar
är dippar
göra saker.
Framförallt. Mm. Sen kan jag vara manisk också. Och det är ju ingenting som jag har fått någon diagnos på. Men jag kan ju vara så att man går in och det som man då tänker är ett kreativt flow. När man bara, wow, pow, pow, pow. Jag ska skriva en bok, jag ska göra det här, jag ska måla om en vägg. Jag ska,
Så tänkte alla när vi stannade hemma under corona, så tänkte jag, vi ska lära mig 4 språk och skriva 3 böcker och yes.
Hur många språk lärde vi oss? 0.
Ja, vi glömde det som vi pratade om. Om vi pratade något.
Ja, nej, alltså när jag blir deprimerad så vill jag typ ligga på min soffa och bara sträckhålla på serier och äta så mycket onyttigt som möjligt. Så att jag gick ju upp i vikt ganska mycket, just för att jag bara blir så inaktiv och så. Men jag blev ju också, jag fick ju gå i behandling för utmattningen. Vilket var, det var
alltså,
ju...
Ursäkta, jag bryter här, men jag ska säga, nu pratade du med en grek, så vi tycker inte att det är något dåligt nödvändigtvis med att sitta på soffan, sträcktitta på någonting och inte göra någonting alls
nej, i och för sig.
Men hur man mår inombords när man gör sådana saker alltså.
Ja, men det här dåliga samvetet, att jag är en dålig kattmamma, jag är en dålig vän.
Att man känner att man borde. Man dömer sig själv. Som en dålig människa.
Ja.
Så det är känslan att man borde göra någonting. Och att man inte duger till. Inte att sitta känns dåligt. Att sitta och ligga känns dåligt i för sig.
Nej, för det är ändå ett sätt, alltså det är min återhämtning annars. Alltså nu om jag har en dag ledig så älskar jag ju att ligga på soffan och kolla på film eller så. Men just det här dåliga samvetet, för att en av de anledningarna till att jag blev utmattad är ju också för att jag vill ta hand om allt och alla. Och finnas där och vara tillgänglig, lösa problem och liksom så.
Så din del, du har en sån del som är lite sträng, eller hur? En del som är lite sträng, du ska arbeta nu, du ska vara arbetsam och inte vilja och göra nytta. Och...
Nej, men du ska finnas där för allt. Du ska vara tillgänglig hela tiden, du ska vara trevlig, du ska vara behaglig. Du ska bara dyka upp, du ska stanna kvar sist för att också... Ja, men stand-up är en bransch där du måste vara socialt kompetent.
Verkligen. Och man ska inte tacka nej.
Nej.
Man ska vara där.
Ja.
Synas och vara framme för att det finns så många andra som kan ta din plats när som helst.
Ja, visst. Som gärna gör det och som gärna skulle sticka en kniv i ryggen om de fick chansen.
Ja, det är absolut. För att det finns bara så många gigs och så många betalda... spots och det är det. Och så många som giggar gratis. Och,
ja, visst.
Det är det lite. Det finns inte något fack som kan jag...
Nej, det är ingen som styr upp det här.
Och hur mår du nu då?
Nej, men nu mår jag bra. Jag känner mig stark emellanåt. Vilket är en jättestor vinst. Jag har mina dagar. Jag går in i depressioner emellanåt. Jag har ju, står ju på medicin och jag har ingen intention att sluta med det för att jag vågar inte.
Du är nöjd med det?
Ja, alltså det är lite så. Jag, just nu så vågar jag inte. Jag vågar inte ta reda på vad som händer med mig när jag slutar med den. Men jag är fysiskt aktiv, nu äter jag bra och tar hand om mig och unnar mig också att ligga på soffan utan att ha dåligt samvete.
Ja, det unna mig, det finns inte i Grekland kan man säga, unna mig. Man bara ligger på soffan, man behöver inte unna sig för att man gjort något nyttigt eller... Men du sa att du har haft sådana depressioner förut, innan du började med stand-up kanske?
Ja, alltså det här är ju någonting som har funnits i mitt liv sedan jag var tonåring egentligen. Jag har alltid haft den här liksom, men varit ganska hård mot mig själv och varit väldigt elak mot mig själv och haft sådana dagar när jag bara, nej men det går inte att ta mig upp ur sängen och då fått höra när jag har pratat med mina dåvarande vänner. Och bara, men ryck upp dig, ryck upp dig.
Oj, oj, oj.
Då bara,
oj,
fast oj, oj. Det, jag är ju deprimerad. Ja. Men det fattar inte jag.
Men de som sa det, tycker du att de är annorlunda människor kanske? Jag kan tänka mig att när man börjar med stand-up, då börjar man lite fundera över vem man är, varför man gör saker. Man tittar lite inåt. Så tror du att du som går upp och säger din sanning på stand-up, för du pratar mycket om dig själv och hur du ser ut och hur du mår och hur du tänker, vad andra människor säger till dig. Så tror du att när du gör det, är det för att du är lite annorlunda än andra människor kanske?
Alltså det är ju terapi för mig. Det är ju ett sätt att bearbeta trauman. Ja. Och, alltså någonstans, det tog ganska lång tid innan jag vågade bli på riktigt på scen.
Ja, eller hur? Det. Innan det så måste man lära hantverket eller vad det är för något. Alltså imitera stilen och hitta på färdiga motiv, skapa färdiga motiv och sådana saker som man tror att man är duktig på.
Ja, men att bara få lite snabba skratt och bli bekväm på scenen och hela det tog så himla mycket. Jag var så mån om hur jag såg ut och hur jag uppfattades.
Exakt, men stilen också. Man ska använda jargongen, man ska använda stand-up-stilen eller hitta sin stil, experimentera. Ja. Men det är normalt. Det kan jag ju tänka mig.
Men det var ju också inte förrän jag vågade liksom tillät mig att vara ful på scen eller tillät mig att göra fula grimaser, använda kroppen, prata om mig själv fast på riktigt. Det var inte förrän då som jag bara såhär, det är det här stand-up handlar om, för min del i alla fall.
Hur många år tog det tror du?
Ja, men alltså det kan jag ha tagit, alltså jag hade ju också, jag var ju omgiven av folk som inte riktigt kanske var så himla bra och stöttande i början, utan det var väldigt det, bland de första sakerna jag fick höra var ju så här, var inte som en så här typisk tjejkomiker, dra inte mäns skämt och prata inte om dating och din mamma, och så var jag ändå så här,
de ville vara snälla och ge bra råd till dig så att hjälpa dig med det så att du ska bli bättre.
Så himla gulligt att du, mannen där, kan göra det åt mig.
Det var jättesnällt faktiskt.
Jättesnällt.
Nej, alltså. Det tog typ 3-4 år kanske.
Ja, men någonstans där tror jag att jag började landa. Men det var också, jag gick ju in och började med stand-up och hade en självkänsla som låg ganska mycket i botten. Så att det tog ju de här 3-4 åren att bygga upp någon typ av så här, jag har min plats på scenen. Jag är värd den här platsen. Nu är jag bokad för att jag är rolig och inte bara för att fylla tjejkvoten. Och då började jag också någonstans så här, ja, men då ska jag också säga någonting som betyder någonting.
Ja, du började äga. Äga scenen.
Men också då, strong independent woman. Att man går upp och är den där starka kvinnan och alla bara, du verkar så stark. Man bara, ja det är jag. Duktiga flickan bara applåderar på insidan.
Du sa att du var deprimerad när du var liten. Har du syskon?
Jag har 3 bröder.
Fy fan för helvete om jag ska... Ni är 4. Okej, på riktigt. Vet du hur många jag har pratat här som är 4 syskon?
Är det sant?
Jag är 4 också, vi har också 4 barn. Vet du hur många som är 4?
Alltså det är ju helt sjukt.
Det är helt sjukt. Alltså på riktigt, jag fattar inte. Nu inser jag att det här är inte bara random.
Nej,
det är något med komedi.
Nu är det fakta.
Bra komiker, 4 barn. Vad var din plats i syskonskaran?
Jag har en storebror och sen så har jag en tvillingbror och en lillebror.
Ja, de är alla mellanbarn också. Notera, är det bara 4? Mellanbarn allihopa.
Ja, du
mitt
ser.
I kaos, mitt i kaos. Yep. Så kommer Therese. Var du rolig som var?
Jag använde humor ganska mycket i självförsvar. Jag var otroligt osäker och jag har alltid varit tjock. Och det var liksom min grej att jag, det höll mig tillbaka i så mycket. Jag var så försiktig, vågade inte ta så mycket risker och sådär.
Så du kände att vara tjock är inte bra grej?
Fick du lära det var dig ju någon inte gång? Det. Ja, nej men absolut. Och det får man ju lära sig hela tiden. Det blir man ju påmind av
Jag kan tänka mig att man lär sig det ganska tidigt i livet.
Ja, absolut. Ja, men det var ju, jag blev retad i skolan och jag blev retad av mina bröder. Och det var liksom lite så. Så att det var ju... ja, det var ändå en sån här ganska stark grej. Och som också gör att man inser ganska tidigt att aha, tjocka människor har inget värde.
Aha.
Så det var ju, det tog ju jättemånga år att bara säga.
Eller tjocka människor är så här och så här.
Ja.
Att det kommer med en färdig personlighet.
Precis, du är
lat. Du får
lat,
vara gullig, du men är... du på ett sätt att du ska ha en viss format, ett visst format.
Ja, och det är ju så här, det finns ju inga roligare människor än tjocka människor. Alltså det är ju någonstans så är det en ganska vanlig strategi att bli rolig på något sätt. Att det är så här, det kan jag i alla fall kontrollera. Att jag kan vara rolig. Så,
Exakt, det är inte så mycket som man kontrollerar. Det pågår så mycket i familjen. Någon bråkar, det finns ingen plan. Man måste prata fort.
Ja.
Man måste, det är någon dynamik där som jag måste uppfå. Nu kommer jag fråga alla hur många syskon de har på riktigt. Liksom. Det är det fjärde eller femte personen. Och jag har inte tagit så många intervjuer, men nu borde jag verkligen fråga alla.
Jo, men, och det kan jag säga, det är jag som liksom förenade mig, som gjorde att jag och Nor blev kompisar också. Hon har också tre bröder.
Alltså, en till. Okej, det här är inte en tillfällig bara att det råkade så. Jag kommer utforska det mera.
Japp.
Men berätta lite, när du var en tonåring, du sa att du mådde lite illa och tänkte du att tänkte du annorlunda än andra människor? Var du mer seriös eller mer allvarlig kanske som barn?
Alltså jag tänkte nog ganska mycket. Jag läste väldigt mycket böcker. Jag höll mig lite för mig själv. Och det vet inte jag om det var så här en reaktion på att ha blivit retad och ha väldigt låg tillit till andra människor. Men jag trivdes bäst när jag var ensam och läste en bok. Jag skrev väldigt mycket, skrev texter, skrev noveller, skrev dagbok.
Så du var bra med ord? Du var bra med ord.
Det var jag.
Språket?
Ja, och humor, det var liksom, ja men det var ett sätt att försöka så att.
Ja.
Om jag säger först att jag är tjock så vet alla att jag är medveten om det. Så.
Det är kontroll.
Ja
det
men lite så, ja men ta den lilla kontroll man kan ta.
Ja, eller så kan man också vara bra på det där kommunikativa. Det kan vara en sån, man kan ha en sån hjärna som är bra på att förstå, kan uttrycka sig, kan läsa. Du hade en sån hjärna. Och vad läste du för böcker då?
Jag läste läskiga böcker.
Läskiga böcker?
Ja, visst. Jag älskade ju Stephen King jättemycket. Oh. Dean R. Koontz och sen var det så här lite ungdomsböcker. Så här, Tvillingarna, Kitty och de här som man läser.
Och jag vet inte, ingenting som jag känner igen, men jag är säkert lyssnare, känner igen säkert.
Säkert.
Och skrev du saker också?
Ja, men jag skrev. Jag skrev inte läskiga saker i och för sig. Det var väldigt mycket kärlekshistorier eller någon som blev räddad ifrån allt jobbigt typ. Det var det jag fantiserade om, att jag skulle bli
mirakel.
Räddad.
Räddar. Men du är barnmorska också.
Det stämmer.
Så du gör lite mirakel och rädda folk och... som har problem och finns där för alla.
Ja, det ligger ju i min personlighetstyp.
Att ta hand om folk.
Ja, men precis. Ja, det var ju väldigt mycket det. Och överhuvudtaget att bara så här, få hjälpa folk.
Så när du går uppe på scenen, du också tar hand om folk. Du har en publik, du tar ansvar för din publik. Det är du som äger scenen och bestämmer där. Och du vill att de ska ha det kul?
Jag vill att de ska ha det kul, men jag vill också att de som är sköra, de som är Therese, alltså Therese för 15 år sedan, ska kunna se, oj, hon är som jag, och kanske bli hjälpt av det. Det är inte mitt main goal, utan det har kommit också med åren när jag gjorde min egen första föreställning som hette Tjockis, en superviktig stand-up show, så var det också väldigt fint att få... feedback från folk som säger, gud vad det är skönt att höra någon säga det här på scen, för det betyder så mycket.
Ja, och jag försöker tänka hur många sådana, om det finns shower, program eller förebilder från tv eller, nu finns det ingen tv, nu är det manga och anime. Det finns inte så många olika förebilder faktiskt. Nej. Nu börjar man prata om mångfald och sånt lite teoretiskt.
Mm.
Men hur många olika människor finns det som är hjältar, som är som har huvudrollen, som folk kan säga att ja, jag ser ut så här.
Mm.
Det är helt okej.
Alltså det, så länge Hollywood kommer att styra hur filmvärlden ser ut, så kommer det ju också, det är ju Melissa McCarthy som är den tjocka, roliga.
Ja, just det. Sen är det att du vill berätta sanningen när du kör stand-up, eller du vill bara hitta på nya roliga grejer, leka med ord eller berätta någonting kommenterar vårdagen, kommentera vad andra människor gör. Vill du prata om dig själv?
Alltså, jag använder stand-up som terapi.
Mm-hmm.
Nu har jag börjat gå till en terapeut. Thank God. Det är väldigt bra. Det är väldigt nyttigt.
Det är fantastiskt för att man accepterar saker som man har och är. Så fort publiken skrattar så vet man det är godkänt.
Ja.
Jag duger.
Ja.
Det är okej. Okay. Jag får prata och jag får berätta att jag är grek. De skrattar. Mm. Det är okej. Okay. Jag kan också acceptera det.
Ja.
Eller att jag har mustasch. De skrattar så det är okej. Okay. Jag behöver inte gömma det.
Nej.
Så man upptäcker sidor av sig själv. Genom, det är lite som en pingpong med publiken.
Ja.
Man får det där feedbacken. Så om publiken, saker som vi inte accepterar själva, så studsar vi mot publiken.
Absolut.
Så att vi kan göra det.
Mm.
Så vi tar makt från dem. Och de tar makt av oss.
Mm.
Om de vill.
Ja. Det är nej, men det. Och jag är väl så här. Ja, men jag har ju kört hela min kom ut process på scen. På något sätt att det är liksom.
Mm.
Ja, men det var min möjlighet att få närma mig det. Och skämta om det. Och på något sätt också så här. Avdramatisera. Både för mig själv och för andra som kanske blir hjälpta av att höra en sån.
Hjälpte stand-upen dig på detta sätt?
Stand-upen har hjälpt mig oerhört mycket just för att jag, när jag har skrivit material och då skrivit skämt utifrån mig själv och mitt liv, också har blivit medveten om det. Hur mitt liv ser ut och vad det är för... ja, men svårigheter eller saker att jobba med eller så.
Har stand-up bidragit till en dålig psykisk hälsa eller tvärtom för dig? Till exempel med det livsstilen, att det är sena nätter, man turnerar. Tycker du att det är mer, det finns positiva och negativa, det finns nackdelar och fördelar. Är det mest fördelar för dig?
Jag skulle nog säga att det ändå är mest fördelar. För jag tror också någonstans att jag hade gått in i väggen förr eller senare oavsett vad jag hade jobbat med. Men jag tror att stand-upen lockade fram en person i mig just i början. Det var ju väldigt så, oj vad härligt. Oh, man kan liksom bara stanna kvar flera kvällar i veckan och sitta och dricka öl. Och det var första gången jag var i samma rum som andra människor som pratade så öppet om psykisk ohälsa.
Ja, ja.
Och det blev så mycket i det, men det var också lite destruktivt ett tag. Att det var liksom, ja men här finns alkohol tillgängligt, man får betalt i alkohol.
Exakt, my God, att det liksom,
så att det var ganska destruktivt i början och jag var väl mitt inne i liksom någon så här, lära känna mig period och låg med en massa komiker bara för att de var tillgängliga. Och sen
man får en bröderskap eller systerskap.
Ja, ja, ja.
Det finns ett sammanhang.
Absolut.
Man hittar alltid vänner.
Ja.
När man går.
På något sätt vänner som accepterade att man var lite udda.
Ja, det är det. De flesta är udda.
Gud, ja.
De flesta är udda. Men inte utanför stand-up kanske. För utanför stand-up som vi försöker visa sig att man är duktig.
Mm.
Att det är november och man, det första november man ändå har köpt alla julklappar. Och man postar det på Facebook.
Yep.
Och man har jobbat så får man unna sig en kaka.
Mm-hmm.
Så man ser sig rätt värdelös. För att alla försöker visa en fasad.
Ja.
Men alla är så sköra egentligen.
Ja visst.
Ja, och börjar med stand-up så inser man att fy fan. Jag vet inte vem som är mest udda. Jag som står på scenen eller ni som är där nere och ni inte vet vad ni håller på med.
Mm.
Eller så är det att vi är udda.
Alltså jag tror ju att det är väldigt udda människor som dras, som går igång på, för det första, adrenalinkickarna.
Yes.
Det är ju också så här, hur många av våra kollegor har inte ADHD? Ja, men väldigt många. Ja. Men också, hur många är inte deprimerande? Hur många har inte en monodepressiv sjukdom? Hur många har inte, alltså det är så mycket psykisk ohälsa, och jag tror någonstans att det kan vara en ganska egoistisk värld. Det kan vara så, just att gå upp och prata om sig själv. Exakt. Ja, men det är ett gäng narcissister som... Ja, men man kan ju använda det på olika sätt.
Exhibitionister.
Gud, ja. Nej, men ja. Och det är ju så här, här får jag mina 10 minuter där jag får säga precis vad jag vill på scenen. Ja. I'm gonna use it. Och jag kommer att köra över. Nej, det kanske inte kommer.
Men man gör det. Man missbrukar, man utnyttjar publiken.
Ja. Nej, men alltså de hjälper mig jättemycket med mig själv.
Ja, och jag är exhibitionist.
Ja.
Jag kan säga saker som ibland sårar. Jag vill chockera.
Mm.
Man vill chockera. Dra saker åt gränser.
Ja.
Man mobbar lite publiken helt enkelt.
Mm.
Jag blir mobbad av min katt, men jag får mobba publiken. Det känns bra, lite bättre nu.
Du vågar inte ta ut det på katten, publiken. Så du tar ut det på publiken.
Ja. Du har en podd, eller hur?
Jag har en podd.
Yes.
Det stämmer.
Vad heter det?
Den heter Lesbisk revy. Och det är jag, Pernilla Hammargren och Moa Svan som pratar lesbisk kultur. Vilket är underbart, för att det innebär att jag får binge titta på tv-serier, filmer.
Ni är experter ju!
Ja, men exakt.
Ja, experter, kritiker
influencers. Ja, men vi får ju saker skickade till oss.
Ja,
okej, vi har fått en varsin bok.
Det är saker skickade till oss. Det är det.
Jag lever på det fortfarande. Jag känner mig jättespeciell när jag fick den boken.
Är ni hårda i kritiken?
Alltså, jag tycker ju att Moa och Pernilla är lite för positiva till allting.
Så det är du som är Irving, vad heter det? Tony Irving?
Det är jag som är Tony Irving i vår trilogi. Nej, men alltså jag kan väl någonstans
säga... Någon
Ja, men lite. Ja, men jag ger nog så här, hårdare betyg till allt. Men det är också, jag är inte så jätte... Jag har sett så sjukt mycket film i mitt liv. Mm. Och jag vet exakt vad jag gillar och inte gillar. Mm. Och även om det är lesbiskt så är det fortfarande ett grått kostymdrama, och det är så här, nej, men jag kan inte komma över den grejen att jag stör mig på att det är ett grått kostymdrama.
Ja, men så är det.
Ja.
Man ska vara ärlig, och någon måste ta det hårda taget, ta ansvar för det där jävla podden, eller hur?
Faktiskt.
Ja. Okej, okay, men det här tackar jag dig jättemycket, Therese, för att du ville komma till podden Okloka samtal.
Tack.
Och ni lyssnare, tack för att ni lyssnat. Vi hörs nästa torsdag. Puss och kram.
Hej då!